Välkommen till Träning utan trams. En podcast där varje vecka ger dig ofiltrerade insikter och principer för att bemästra kost, träning och mindset så att du kan lyckas bättre i jakten på en hälsosammare kropp med mindre fett och mer muskler. Mitt namn är Jonathan Fogelberg. Jag är entreprenör och online coach som har hjälpt över 3000 personer till en snyggare spegelbild och bättre hälsa. Att jag har startat denna podcast är för att otroligt många människor där ute är feta, ohälsosamma och otränade. De flesta är det på grund av okunskap och jag vill inte att du som lyssnar på den här podden ska vara en av dem. Så tack för att du vill spendera några minuter av din tid här med mig idag. Nu kör vi. Och med detta hälsar jag dig välkommen till avsnitt nummer 8. Idag tänkte jag plocka fram den stora skånska motorsågen och förstöra vanliga fitnessmyter och klyschor en gång för alla. För grejen med dessa myter och klyschor och anledningen till att de hänger kvar, det är för att de upprepats och berättats så många gånger att folk tar det för att vara sanningar. Och när väl en så kallad sanning, eller ja, myt, etablerat sig så sitter den hårt som berget. Och varenda myt här på min lista idag är riktigt seglivade. Men nu vet ni att efter detta avsnitt så behöver ni aldrig mer fundera på huruvida dessa 10 myter är sanna eller ej. Troligtvis har ni hört de flesta, jag har i alla fall hört dem för många gånger. Så nu kör vi, nu drar vi igång den stora skånska motorsågsmassakern av seglivade träningsmyter här. Vi börjar först ut med en klassiker. Myten lyder att man ska inte äta kolhydrater efter ett visst klockslag på kvällen. Den här myten kommer lite i olika skepnader. Vissa varianter sätter klockslaget till 18.00 och andra gör det lite generösare och sätter klockslaget till 20.00. Och sen finns det vissa varianter av denna myt som drar sig till att man inte ska äta någonting alls på kvällen. Inte bara kolhydrater utan ingenting alls. Men oavsett vilken skepnad denna myt kommer i så nej, det stämmer inte. Vi vet att kvinnor har vad vi kallar för en biologisk klocka som hänvisar till hur länge de kan reproducera. Men that's it vad det gäller kroppsliga klockor. Vi har ingen fysiologisk klocka som styr förbränningen. Det är inte så att cellerna i kroppen jobbar 2 skift, att det sista skiftet stänger ner klockan 18 och därefter slår förbränningen av och står still. Och eventuella kolhydrater som då äts under det obemannade nattskiftet istället lagras som fett. Det funkar inte riktigt så. Det finns ingenting som händer i kroppen på kvällen som skulle göra det annorlunda till den grad att du ska undvika äta. För att äta 2000 kalorier klockan 9 på morgonen eller klockan 9 på kvällen, det är precis samma sak. För som jag gick igenom för er där ute som har hört episode 3, så är kalorier ett mått på energi. Och detta måttet ändras inte beroende på vad klockan är. En banan innehåller samma mängd energi på morgonen som den gör på kvällen. Kroppen har ingen inre klocka. Och så myt nummer 2, den här får jag ofta bita mig i tungan för. För detta är lite skämskudde och det är en typisk tjockisbortförklaring för någon som vägrar erkänna för sig själv att denna har en värdelös relation till mat. Men väldigt många vandrar runt här på jorden med en massa överflödigt fett på kroppen och de tror det är för att de äter för lite. Helt ärligt, hur skulle det gå till? Jag förstår inte ens hur man kan resonera kring att detta vore rimligt. Om man har en stor mängd fett på kroppen så har man under en lång tid ätit på tok för mycket sett till vad kroppen har förbränt. That's it. Lagrad fettmassa är kroppens skafferi med extra energi. Det du äter innehåller energi. Den energi från det du äter som kroppen inte använder, det sparar den. Och i vilken form sparas det? Jo, just det. Precis som vi sa i avsnitt 3. Den energin sparas och lagras som fettmassa. Så om du nu hade ätit för lite så hade kroppen använt det fett den har lagrat och det hade således inte gått runt med lika mycket fett på kroppen. Och det är nog här jag skiljer mig från 99% av alla andra som jobbar i den här hälsobranschen. För folk gullar och smeker dessa förnekande individer med oss. Inte jag, det hjälper ingen. Det må låta hårt, men ska vi hjälpa dessa överviktiga individer måste vi få dem att omvärdera sin relation till mat och träning istället för att nicka instämmande till deras ursäkter som vi alla vet är rent hittepå. Man har för mycket fett på kroppen för att man äter för mycket sett till vad kroppen förbrukar. Ingenting annat. Man har inte för mycket fett på kroppen för att man äter för lite. Och det leder oss lite in på myt nummer 3 här, snarlik nummer 2. Men detta är nästa klassiker. Att man har svårt att gå ner i vikt för att kroppen har gått i svältläge. Först och främst, om man lever i Sverige med så fantastiska förutsättningar som vi har, så ska man vara jävligt försiktig med att kasta sig med uttrycket svält. För om du äger en elektrisk pryl, telefon eller dator och kan lyssna på min podcast har jag svårt att se att du skulle vara försatt i svält. Om så är fallet så har du större problem än en eventuell svält. För om du inte har pengar till mat men kan ha en modern elektronisk pryl för att lyssna på mig nu, då är något väldigt fel. Det här gör mig faktiskt riktigt förbannad. För det är att förnedra de delar av världen där svält faktiskt är ett faktum. Det är inte okej att skylla sin övervikt på detta. Försök ta det till minnes. När var senast du såg ett reportage på tv om ett land där svält är ett faktum och personerna som klippet handlade om hade en mage som välde över byxorna eller flertalet hakor? Nej, precis. Jag tänkte det också. Sluta missbruka ordet svält. Du har återigen lagrat fett på kroppen för du har ätit för mycket. Jag förstår att det för många är jobbigt att inse och svälja den sanningen, men nej, du lider inte av svält. Du saknar bara förmågan att veta när du har ätit tillräckligt. Dra inte in svält i det här. Det finns de som verkligen lider av svält. Du är inte en av dem och du ska inte dra några paralleller med dem. Att leva i svält är något helt annat än att ha ätit för mycket och ha för mycket fett på kroppen. Blanda inte ihop de sakerna. På fjärde plats på denna listan, den här har du garanterat hört, att cardio på tom mage direkt på morgonen bränner mer fett. Och på ett sätt så är det en sanning med modifikation. För ja, den energikälla som kroppen använder vid lågintensivt cardio på morgonen, det är fett. Men återigen så är det mängden kalorier, det vill säga mängden energi, som avgör hur det kommer ske en fettförlust eller ej. Så huruvida man kör cardio där kroppen använder lagrade kolhydrater eller lagrat fett som energikälla, det spelar ingen roll. Det som spelar roll är hur din kaloribalans ser ut i slutet av dagen. Har din kropp förbrukat mer energi än vad du har stoppat i den? Om ja, då har du förlorat fett. Har du förbrukat mindre kalorier än vad du har stoppat i kroppen? Well, då har du lagt på dig fett. Vilken tid på dygnet du kör din cardio spelar ingen roll. Däremot så ska jag erkänna att jag personligen tycker det är som skönast att köra cardio direkt på morgonen. Jag kör hellre cardio lite hungrig än mätt. Jag kör hellre cardio innan en måltid än efter en måltid. Men för slutresultatet spelar det ingen roll. Så om det är så att du har ett jobb som inte tillåter dig att kliva upp och köra cardio tidigt, så är det ingen fara. Få kalorierna bara förbrända någon gång under dygnets vakna timmar, så räcker det. Femte plats. Att sötningsmedel är farligt, att light och zero-produkter kan göra att du går upp i vikt. Låt oss bara enkelt släta över detta med ett stort nej. Nej, nej, nej. Saker som inte innehåller energi kan således inte lagras som energi i kroppen. Om det inte innehåller energi så kan det inte lagras som energi, det vill säga det kan inte bli fett. Och att det skulle vara farligt, nu kan jag inte citera och återge det här exakt, men senast jag läste om sötningsmedel och att det skulle vara farligt, så var det helt orimligt att nå upp i skadliga nivåer från lightläsk. Jag vet att jag räknar bakåt på det och vill minnas, det var ett par veckors vätskeintag jag skulle behöva hälla i mig på ett dygn med lightläsk för att det skulle kunna bli negativa effekter. Och du hinner inte ens hälla i dig ett par veckors vätskeintag på en dag från vatten, utan du dör av vattenförgiftning först. Så att du kan dricka lightläsk i lugn och ro. Det jag däremot har sett effekt på med egna ögon, det är att man ofta tenderar att binda upp vätska av höga mängder sötningsmedel i kroppen. Därför så för när jag hjälpte tävlande atleter så hade jag vissa som höll vätska under huden när det närmade sig tävling. Jag hade dem då sluta dricka sötningsmedel sista veckan innan sin tävling. Men detta verkar också vara från person till person, för tar vi min lillebror till exempel som är proffs i klassisk fysik, så brukar han sippa på Pepsi Max hela vägen fram, även timmarna innan han ska på scen och när han är backstage. Men det här är som sagt det enda negativa jag har sett med egna ögon när det kommer till sötningsmedel, och det gäller inte ens alla. Men vissa kan bli lite vätskiga kring magen. Så igen, häll i dig Cola Zero Pepsi Max bäst du vill. Sjätte myten, att punktförbränning är en grej. Man kan tyvärr inte avgöra var på kroppen fettet lossnar först vid en diet. För män så tenderar det sista mest seglivade området att få fettfritt att vara nedre delen av magen, området under naveln. Tänk er typ storleken av den gamla 500-lappen. Den storleken under naveln är det segaste området för de absolut flesta männen. Släpper oftast först ben och armar och sen torsen är det som släpper sist. Och för kvinnor så är det för de flesta tvärtom. Först släpper du på överkroppen och sist släpper du på underkroppen. Detta är i många fall hormonellt kopplat. Och anledningen till att till exempel 99% av alla tävlande kvinnliga fitnessatleter inte använder hormonella preventivmedel. Det brukar ha en tendens att försvåra möjligheten att tappa fett på underkroppen. Men även utan preventivmedel i kroppen så är det fortfarande underkroppen som släpper sist på kvinnor. Men poängen är alltså att nej, du kan inte punktförbränna. Tänk dig att du har ett badrum. Får inga konstiga tankar nu, men framför oss så står ett badkar fyllt med vatten. Jag ger dig ett glas och ber dig tömma den högra sidan på vatten. Kan du göra det? Nej. Och precis detsamma gäller med fettförbränning. Du kan inte styra var fettet ska försvinna vid ett kaloriunderskott. Trist, orättvist, absolut. Men för den sakens skull ska man inte tro att vissa övningar eller rörelser kan få dig att tappa fett på specifika områden. ser mycket trams om det här på Instagram, att man kan få gäddhänget att släppa. Man gör vissa övningar för baksida av överarmen, det vill säga triceps. Men det funkar inte. Tids nog så kommer fettet försvinna på alla ställen om du har kroppen i ett kaloriunderskott. Och släpper det inte för tillfället där du vill, så måste du bara ge dieten mer tid. Det finns tyvärr inget fancy knep här. Det finns inga hemliga övningar eller mystiska knep. Och med det sparkar vi bollen vidare mot myt nummer 8. Den här kommer svida för många. Men fotbollsspelare behöver också träna ben. En halvtaskig amatörkarriär som tog slut i 16 års ålder är ingen anledning till att du inte behöver träna ben. Och kom inte att dra det här med att fotbollsspelare skulle ha muskulösa ben. Bara lägg ner, det har de inte. Vältränade ben och muskulösa ben, det är helt olika saker. Och jag vet, har du spelat fotboll så är du nu lite irriterad just i detta nu. Och luftslottet om varför du bara vill köra överkropp, det raserades nyss. Men för det första, en muskel består av olika typer av muskelfiber. Nu ska vi inte göra detta för invecklat. Men dessa olika typer av fiber, man har en muskel, svarar på olika typer av träning. För att ge en målande bild här, jämför en maratonlöpare med en 100-meterslöpare. De sysslar båda med träning. De är båda att betrakta som vältränade, men på olika sätt. En 100-meterslöpare påminner mer om en bodybuilder och en maratonlöpare personifierar uttrycket senig. Och med det faktum att en professionell fotbollsspelare springer 7-11 km på en match 90 minuter, så gör det tydligt att dennes ben främst aktiverar uthålliga muskelfiber. De uthålliga muskelfiberna sväller inte nämnvärt i storlek. En 100-meterslöpare använder främst de explosiva fiberna i sina muskler, vilket är varför de är mer muskulösa, för dessa fiber sväller enklare vid träning, det vill säga de växer. Så här och nu, nej. Du som fotbollsspelare besitter inga fördelar och du har inga frikort till att skippa benträning. Att du spelade fotboll för 10 år sedan är ingen anledning till att inte träna ben. Inte ens på toppen av karriären hade du benmuskler likvärdigt utvecklade som någon som tränar hårt på gymmet. Och du har det definitivt inte 10 år senare. På 9:e plats bland myter. Att stretching motverkar träningsvärk. Det gör det inte. Stretching är bra för rörlighet och mobilitet, absolut. Men det finns inget alls med stretching som minskar din träningsvärk. Att vi har träningsvärk, det är för att muskelns vävnader har blivit skadat. Denna skada har vi själv orsakat kroppen med träning. Och den läker inte med stretching. Vi behöver nog inte hålla denna punkten längre än så. Utan stretching är jättebra för rörlighet och mobilitet, men det gör inte ett dugg för din återhämtning eller din träningsvärk. Men när vi ändå är inne på träningsvärk så drar vi in den 10:e myten här med mjuk övergång. Träningsvärk är inte ett kvitto på ett bra träningspass. Även om jag gissar att du, precis som mig, tycker om känslan att vara lite mör dagen efter man känner att musklerna är slutkörda. Men det är inget måste. Du kan ha haft ett otroligt bra och givande träningspass även om du inte känner av det dagen efter. Precis som du kan ha haft en extrem träningsvärk och passet har inte alls varit produktivt. Så absolut, jag vet, det är mentalt ett skönt kvitto och ha träningsvärk på att gårdagens träning tog. Men det behöver inte vara positivt. Många har till exempel svårt för träningsvärk i axlar och biceps. Jag är en av dem. Men lik förbannat så är det två av mina bäst utvecklade muskelgrupper. Så det finns ingenting med träningsvärk som är en måste. Mer än att det kan vara skönt mentalt att känna det. Men det är absolut ingen måste. Du kan ha jättemycket träningsvärk och ditt pass går att vara värdelöst. Du kan också vara utan träningsvärk om du hade ett väldigt produktivt pass. Så med det har vi avlivat 10 myter här som du inte längre behöver tro på. Och nästa gång en proppmätt expert i lunchrummet på jobb drar någon av dessa floskler och myter, så hänvisar du bara denne till min podcast. Och that's it för detta avsnittet. Jag hoppas du gillade och fick med dig nya insikter som kan gynna dig i din träning. Om du gillar vad jag gör och du känner att tiden du lyssnat var väl spenderad, så gå in på iTunes, ge denna podcast 5 stjärnor och dela den med minst en person du tycker borde höra den. Om du vill komma i kontakt med mig så gör du det enklast via Instagram på @jonathanfogelberg eller maila till mig på jonathan@coachef.se. Stort tack för att du lyssnade.